Radioplay.
Wiklund, vi kan få priser. Vi är nominerade till årets podd på någon slags, ja, i två olika galor. Var det så, Lindskog? Vem har du mutat nu?
Allt och alla.
Ja. Ja. Ska du vara med och ta priserna på den här stora galan? Det är ju Robban Aschberg och Kungen och Silvia och Christer Linda dyker upp där som ett alibi.
Ja.
Ska ni vara med? Nej, skitsamma. Det är väl inte riktigt för oss, va? Vi är som två sjömän med löningen i bakfickan på ett hamncafé i Marseille. Ja. Och så marscherar de in lokala buset och sen börjar handgemänget. Ja. Vilka ämnen tar vi upp idag, Hans Wiklund, förutom flyktingarna i skogen i Belarus, talmansrundan, svensk förlossningsvård utan barnmorskor, polisbrist, polismord och rättspsyk med öppna salondörrar?
Jag tror du fick med allt där faktiskt, men vi ska väl också feministregeringens senaste utspel, tycker vi ska ta upp, vi har en liten grej här.
Vilket av dem?
Man ska kunna ändra kön från och med 12 års ålder.
Kan man få byta kön? Jag vill gärna byta bort mitt, hörru. Det borde lukta och är för litet.
Ja, nej. Utan det är ju då att man får... Ja, jag vet. Alltså, det här med kön är ju relativt. Tanken var ju från början att det skulle vara fritt och frankt för barn att kunna genomgå hormonbehandling och snörpa sig själva utan föräldrars vetskap. Va? Där tyckte man kanske var man tvungen att backa lite grann. Men...
Man skulle skaffa någon slags app och sen var det bara att hämta en moraknip på Clas Ohlson. Sen var det bara att sätta igång hemma i pojk respektive flickrummet.
Mer eller mindre... Något digitalt snacka möte med BUP kanske. Men,
snacka om nedskärningar, omskärningar.
Och allt det här då för att en minoritet, ja, vi får nämligen kalla dem för minoritet, vuxna människor som inte då trivs med sitt medfödda, det vill säga biologiska kön, och tror att det är därför som de lider av psykisk ohälsa. Påfallande ofta så kvarstår ju den psykiska ohälsan efter att personerna har bytt kön, vilket ju borde ge vid handen att det kanske inte var hela sanningen att det var könsdysforin som skapade sånt obehag, utan att det kanske är någonting annat som jag har gått snett också.
Är det som, ja, när här kommer en historisk referens. Tjechov skrev ju mycket om den här livslögnen. Mm. Bland annat i dramat Tre systrar, när han, överste Boronkin, han pratar om sin livsleda, sin ruttna splen. Men han tänker, bara jag kommer hem till Moskva så löser sig allting. Ja. Och så, när han kommer till Moskva, vilket han aldrig gör, han blir ju skjuten i slutscenen, spoiler alert på den. Ja. Så upptäcker man att det var ju inte riktigt det som var problemet. Liksom. Finns det inte någonting också som heter... sex change, att man går tillbaks till det första könet det, man hade det. För man blev så satans besviken när man fick två hängande blygdläppar där nere istället som man knappt fick ner i sina förslitna Levi's jeans.
Ja, precis. Och efter förtjusningen när man har slutat leka med de där lösbrösten man har opererat in och det är inte lika kul längre så kanske man tappar sugen så att säga.
Mikaela har ju lösbröst men de är ju trots allt i silikon och kostar 30 000 spänn styck.
Ja, styck? Betalar de styckepris?
Ja, hon fick ju ena i höstas, va? Sen ska vi samla ihop pengar till våren. Jag har ju möte på Pantbanken klockan 13. Nej, det behöver vi inte ta upp i podden att min flickvän har silikonbröst.
Nej, det tycker jag var ett ganska lågt trick från min sida att lura dig och säga. Berätta allt det här om Mikaela.
Lindskov, nu kan ju inte gå upp på scenen och ta emot priset där för årets podd på Guldgalan av lösbröstchefen Aschberg. Nej, vänta, han var ju inte lösbröst. Det var ju lösöra han sålde på TV3.
Men det är kanske så här då, att kön inte är baserat på testosteronmängd och fortplantningsorgan och sådär, utan det är bara ett påhitt utav förtrycka patriarkatet som ju både du och jag och framförallt kanske Lindskov är en del utav.
Lindskov, alltså svensk poddvärldssvar på Donald Trump, alltså kärnan av ondska i världen. Ja. Men vad säger, alltså kön är bara en social konstruktion. Varför har vi då olika omklädningsrum på våra idrotts- och simhallar där jag för övrigt är portad för många. Jag går dit med kameror och skit ibland.
Ja, precis. Nej, men det är en av avsidorna med den här könsrelativismen. Va? I USA så har det ju fått ganska lustiga konsekvenser, det vill säga att påfallande många sexbrottslingar och interner som sitter på långa fängelsestraff i USA, de har ju nu bytt kön, va? Så att de ska istället få vara på kvinnliga anstalter istället och sitta mitt i godisbutiken så att säga på livstid. Det är ju betydligt bättre än att vara tvungen att plocka upp tvålen på upstate New York någonstans, det förstår du säkert. Eller hur? Jag menar, det kanske det är trevligt det också på sitt sätt så att säga. Men, jag tror
kallas det upstate New York, det som man förr sa ända lykten?
Nej, nej, absolut. New York är där fängelset ligger.
Jaha, okej. Okay. Ja. Du, på tal om fängelse förresten, han var ju så rolig. Runar Sögaard, den gamle hjortjägaren och han som var ihop med Kristi brud, Carola Främling, vad heter hon nu? Häggqvist?
Jajamän, Carola Häggqvist.
Hon heter Carola Sögaard ett tag.
Jaha, gjorde hon det, men det är ju ändå Carola ju Carola.
Ja,
skissa
exakt.
Skissa efternamn hit och dit, säger
hon är det som definierar en riktig kändis, Hans, det är om man klarar sig bara på sitt förnamn. Ja. Zlatan, Messi, Puma, Ron.
Ja. Pelé.
Pelé.
Hans.
Göring. Lindskov.
Lindskov.
Hans, där har du det. Hans, för mig är ju Hans mycket din morbror Hans Scheike. Du är mer, du är mera Wiklund i min.
Ja, kanske. Och Hans och Frans, kommer du ihåg dem? De här i Saturday Night Live som var någon form av drift med Arnold Schwarzenegger och hans förtjusning i kroppsträning.
Det var väl också en drift med Siegfried och Roy, de gamla fjollerna som blev uppkäkade en och en efter av något lejon eller tigrar.
Tigrarna var det. They had it coming, får man väl säga.
Exakt. Tigran failer, fast på riktigt. Du på tal om Runar Sögaard, när du säger upstate.
Han sitter inne, va?
Ja, han sitter ju för grovt bokföringsbrott på Svartsjöanstalten. Mm. Och det är ingen fel på det stället.
Ute i Mälaren.
Ja, ute på Mälaröarna där. Vackert beläget.
Ja, det är det verkligen.
Ganska nära tanternas hål där ute. Vad är det? Färingsö, va?
Färingsö. Mm.
Där sitter en hel del...
Hade inte du någon flickvän som satt där, va?
Ja, satt och satt. Hon överklagar ju skiten.
Jaha.
Bytte kön heter idag...
Tor Modén.
Nej, men Färingsöanstalten ligger inom spottavstånd ifrån Svartsjöanstalten. Där sitter Runar Sögaard och så pratar jag ut i någon sån här kvällstidning i veckan. Alltså, om jag sitter inne, vilket... förmodligen kommer hända i slutet.
Gud förbjuder.
När skiten kommer i kappen i strumpbyxan.
Vi kan ändå göra podden, Jonas.
Oh, men jag har ju en klump i strumpbyxan för att mitt gamla liv ska komma i kapp mig någonstans.
Mm.
Hur som helst, när han sitter på kåken, då kan ju inte låta bli när det kommer en expressreporter och vill intervjua honom. Så berättar han ju det. Ja, det här sitter vi och jobbar och det är väldigt trevligt. Och det är lite grann som Farmen, fast vi inte får gå ut på kvällarna. Vi håller på att slakta djur här. Det är typ någon djur, någon köttindustrin där ute.
Ja, precis. Ja, men de har någon form av ekologisk verkstad där med både grödor och djur och så vidare ute på Svartsjö. Så att,
han är lite av en bondesökerfru, fast frun har ju stuckit för länge sedan. Carola länge sedan. Drog ju.
Ja, exakt. Så nu blir det bondesöker annan intern helt
ja,
enkelt.
Ja, och så upstate New York. Han har ju 13 spänn i timmen där. Det är väl en 500 ungefär i veckan vad han har.
Det är ju mer vad vi känner.
Ja, absolut. Lindskov, löneförhöjning hörru. Ja. Fram med smält smör, jag vill löneförhandla. Mm. Nej, men då sa han ju det. Alltså, jag sitter här och jag tar mitt straff, det är inga problem. Men jag vill inte att mina barn ska hamna i det här.
Nej,
därför
det
att de är oskyldiga, bla bla bla. Amadeus och någon spelar väl tennis och någon annan spelar förmodligen padel eller något sånt där. Mm. Ja, vi säger padel här. Därför att vi vill,
men Anna Amadeus är väl också en skicklig musiker? Är det inte han som sjunger så fint, eller?
Ja, det...
Eller sparkar han fotboll? Jag kommer inte ihåg.
Han både sjunger och sparkar fotboll. Ja. Va? Platsar i BP när som helst. Nej, men då sa han ju det. Jag vill egentligen inte sitta där, därför att jag gör ju allt för mina barn. Och det har jag alltid gjort. Mina barn kommer alltid i första rummet. Snälla Runar! Ja. Om barnen alltid kommer i första rummet, då hamnar man väl för fan inte på kåken. Då äter man väl skit, går till något tråkigt jobb klockan 4 på morgonen som jag gör. Och så tar man på riktigt ansvar för barnen. Jag säger inte att jag har tagit ansvar för mina ganska stökiga ungar. Men BUP har hjälpt till en hel del med mina ungar.
Ja.
Men om man gör allt för barnen och sitter samtidigt på kåken, då har man inte gjort allt för barnen. Det är ju en kontradiktion i sig.
Nej,
för att citera Tranström.
Nej, men jag skulle inte du säga, om din grabbe gick ett grovt brott, skulle inte du kunna tänka dig att ta på den? Ta Voltan istället för honom.
Jag har ju en polare. Det är inte Petri och det är inte min psykolog.
Nej, det är en annan polare. Ja.
Han
vad ska vi kalla honom för?
Nej, men de rejdar ju hans...
Clark.
De rejdar ju hans lägenhet. Det här är åtminstone 8-10 år sedan. Det är ju mitt gamla
liv. Det är
preskat. Det är preskat. Mm. Preskriberat, som vi säger. Och då rejdar de hans lägenhet därför att grabben höll på att sälja jazztobak till alla möjliga typer. Han hade inte fast kundstock. Han sålde till vem fan som helst. Och när man gör det, tips från coachen, så brukar det bli så att det är någon som pratar bredvid mun och någon hör någon annan som hör någon och som ska ta i bra grejer. Mm. Och till slut så står det en poliskonstapel.
Parbro Blå.
Står där och ringer på dörren. Och det var exakt det de gjorde. Så när han rejda hans sons lägenhet, då börjar snutarna kolla runt på övriga platser i lägenheten. Och min kompis då, min onämnbare kompis, han hade sitt skit gömt i vitrinskåpet bland böckerna.
Ja.
Och när snutarna hittade det efter ungefär 40 sekunder så skyllde han ju på grabben. Ah, vad är det här nu då? Och grabben blinkar till farsan och tänker, okej, bra, fine. Jag får inte mer för att de tar det där är farsans grejer.
Ja.
Så han skyllde ju Till skillnad från dig som då chevalereskt som någon annan prins Valiant skulle ha ställt upp och skyddat din son Elis, ja, så brände han sin son. Ta allting, ja, på en gång, ja, för det påverkar inte straffvärdet. Nej, han fick ju självklart villkorligt bla bla bla, vård inom socialtjänsten. Ja. Det var bättre fikabröd här än hos Andreas Norlén, vår talman.
Och sen är han ju då skyldig sin son i och för sig. Ja. Så i den kriminella ekonomin så ligger han ju lite småpytigt gentemot sonen i det här familjeföretaget, får vi väl kalla det.
Ja, de sålde ju...
Eller klanföretaget. Hur många är de i den där klanen? Är det bara två?
Jag kan säga så här. Bägge två är vad man i statistiken kallar... farsan, min vän är som det man i statistiken ibland kallar utrikesfödd. Mm. Men säg inte det till dem, för då kommer de sätta dem att det är ett rasistiskt uttalande.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Han är utrikesfödd, han är nämligen född i Bredäng.
Ja, just det. Nu
bara man ringa in skiten.
Ja, men det är Mellanöstern, va? Och var ligger det någonstans? Är det mellan...
Mellan Golanhöjden och Skärholmen. Där har du det, exakt. Hans, på tal om unga kriminella, det var någon otäck händelse i veckan. Vi ska ju vara rykande aktuella här.
Ja, det ska
här.
Vi vara, det är vi också.
Den där gamla tanten som går runt och plockar petunier i trädgården i Botkyrka.
Höststäda på tomten, kratta lite löv, snyggar till rabatten inför vintern. Alltså sånt som man plägar göra om man har en liten fin trädgård i, vad är det, Tullinge, va?
Hennes hem, hennes härd, det var en villatomt i Tullinge som får, som man säger i kaffereklamen,
oväntat
besök.
Just det, precis. Då dyker upp en person och anfaller henne helt på ljusan dag, helt oprovocerat. Hon har inte sagt så mycket som flaska till den här gubben.
Vi kan väl kalla en spade för en spade, för att citera Hans Wiklund. Det kommer en jävla dåre skäggande barfota in på tomten.
Jajamän.
Vem var det?
Ja, han hoppar på henne då och börjar strypa henne och är på väg att ta henne av dagen helt enkelt innan grannarna lyckas göra ett envarsingrip och säga till honom på skarpen. Man får inte ta i folk hur som helst. Det kan ju vara en kränkning och så vidare gentemot gärningspersoner. Men de lyckas övertala honom att sluta strypa den här kvinnan.
De gör väl ett så kallat envarsingripande, som det heter på Silberskys juristsvenska.
Jag sa det för 12 sekunder sedan, Jonas.
Jaha, förlåt.
Ja, det är ingen fara, du behöver inte lyssna på vad jag säger.
Nej, men alltså, så...
Nej. Det där drar vi ett streck över.
Nej, det gör vi fan inte.
Man kan säga så här.
En upp och två i minne, Hans.
Man kan säga så här. De gjorde ett envarsingripande.
Varför har du inte sagt det för? Nej, men det är då de säger så här. När någon ny 14-åring skjuter in förort, och säger alltid polisen: ja, vi klarar inte av det här själva. Här måste
civilsamhället.
Ja, vet du vad? Civilsamhället är förmodligen jag då, som sitter och tittar på Let's Dance, fiser i smyg när jag är ute med min hund. Jag har ingen lust att hjälpa till när folk skjuter varandra i ansiktet. Jag har ingen större lust att hjälpa till när det kommer en 100 kilos bjässe barfota in på en villatomt och sänker en tant i 70-årsåldern som inte har gjort en enda fluga för när, förutom har jobbat ihop till en fattig pension. Och så upptäcker hon på ålderns höst när hon är klar för hemtjänsten: fan, jag har inte råd att flytta till Malaga där man får dricka marinerat skitvin klockan 9 på morgonkvisten. Jag måste bo kvar i det här eländet. Och dessutom är väl Botkyrka ett så kallat socioekonomiskt utsatt område. Hela kommunen är ju för fan i konkurs. Det är väl där det brinner en sop hög dygnet runt med den här strippan som sålde, vad hette det, Think Pink, va? Här går undan.
Nej, årets entreprenör. Ja. Årets kvinnliga entreprenör, ska vi kanske tillägga
till. Ja,
det är ett smalare segment. De accepterar lite vad som helst där, helt uppenbart. Vi drar ett streck över det. Dessutom, Huddinge Botkyrka har väldigt fina områden också, ska du veta, Jonas. Så det är inte bara socialt utsatt. Men den här tanten, hon har...
Allas lika värde.
Nej, så långt ska vi inte gå.
Är det Allas lika värde där?
Ja. Hur som helst, gärningspersonen, det visade sig vara en herre som satt på rättspsyk i Huddinge, närbesläktade psyket där man har då en rättspsykiatrisk avdelning som kallas för Helixavdelningen. Helix fick ju pris, arkitektpris faktiskt, för några år sedan, för det är så oerhört vackert gjort det där skrytbygget då till psyke.
Varför heter det Helix?
Det vet jag inte, man skulle döpa det till något flott och modernt och sådär.
Är det efter den gamla grekiska guden som flyttade ihop med Hades och hade reggat partnerskap?
Är det dem?
Det här är en historisk referens. Helix är en del av den grekiska mytologin.
Ja. Men vem är han?
Ja, jag har ju varit nere i Grekland många gånger, men det slutar med att man står och halsar...
Du står på testiklos där nere på...
Ja, man står
på foamport.
Man står och halsar olivolja och så undrar man varför ens flickvän drar iväg med någon hårig servitör och hans skäggiga morsa. Ja. Det är Grekland för mig. Men Helix, det är en del av den grekiska mytologin. Gå vidare, Hans. Det är en vacker byggnad.
Det är en mycket vacker byggnad. Däremot så verkar de ha en ganska släpphänt sjukhusdirektör eller överläkare på psyket där som ofta när det rymmer en person där så... Han tar inte så hårt på det, så att säga. Sist det var någon som som rymde, då gick ju den personen och slog ihjäl en fembarnspappa i Skärholmen vid bankomaten. Och den här gången så släpper han ut en person då som anfaller en kvinna i Tullinge. Och
men stopp, är det samma...
Samma läkare.
Den som egentligen borde vara ansvarig så säger ungefär till någon kvällstidning: vi ska se över våra rutiner.
Exakt.
Mens en kärring ligger nedbrottad med stripgrepp i en villadröm. Vad händer hos? Hjälp!
Ja, det är tråkigt. Alltså. Ja, de skulle se över rutinerna förra gången. Han har inte hunnit se över rutinerna. Dessutom så ansåg han att den här personen inte var så farlig. För att han var ute med två vårdare. Och det är ju alltså inte, det är inte brottare som han är ute och promenerar med, utan det är två kvinnor i 50-årsåldern helt enkelt. Så att han,
ja, som, när
han
ser sträcker... ut, som ser ut som Edvard Blom i kroppen. De gör väl ungefär 100 meter på 70 blankt.
Ja.
Det är inga vinthundar direkt.
Nej, men den här mannen då i 30-årsåldern, han är ju ganska snabb i steget. Så att ett par tre klipp var så är han som Christer Garpenborg. Det är bara ett mål kvar av honom och där står de och funderar på vad som hände. Och då konstaterar väl överläkaren att så farlig kan han väl ändå inte vara. Det här är ju en total jävla dåre, ska du veta. Och dessutom så glömmer man att kontakta polisen, för det kan ju vara i sin ordning att man säger, ringer till polisen, de har ju ett kontor där ute i Botkyrka också, polisen, att man säger att ja, en livsfarlig mentalpatient har precis rymt härifrån oss. Kan vi ta och titta på honom?
Får man säga mentalpatient? Är inte det nedvärderande och integritetskränkande mot den här intagne klienten, som man säger?
Precis. En klient har avvikit. De kunde ha bara sagt det. En klient har avvikit. Den här klienten, han har inte helt rent mjöl i påsen. Det vore jättetråkigt om han sprang lös alldeles för länge. Så att, kan inte ni skicka en radiobil, bara hålla lite koll, för han kommer inte så långt. Han har ju dessutom inga skor på sig. Han springer ju strumplästen för tusan.
Han är barfota i den kalla jordens taktik, för att citera gamla Tjukov i Röda armén, historisk Tjukov referens. Och nu heter det ju inte att det var ju klass 1-varning den här dagen han sprang.
Det var gul varning.
Var det gul varning?
Ja, var gul.
Det är samma markeringar som i mina fillingar, Hans. Mm. Vad är det gul varning betyder? Att det är
den gamla klass 1-varningen. Alltså det här är vädervarningar då, kan man väl säga.
SMHI har lyckats röra till det på en heltidstjänst. Jobbar alla hemifrån på SMHI eller?
Ja.
Varför heter det gul, orange och röd istället för klass 1, klass 2, klass 3?
Det var exkluderande att det hette 1, 2 och 3. Det är ungefär som när man sa att det indiska mutationen av coronaviruset, så lät det bättre om man kallar det för deltaviruset, men då är ofta förtydligade att det heter deltaviruset, det vill säga den indiska mutationen. För det var ju då diskriminerande gentemot indier då, tyckte man.
Ja, men det var ju inte ens så att det var några indier som hade käkat avföring direkt från gangst. Det var indiska forskare som hade kommit fram till att det här viruset såg ut som det gjorde. Precis på samma sätt som det var sydafrikanska forskare som kom fram till det sydafrikanska viruset. Ja. Det som i dagligt tal i kvällstidningar och hos Malou i Malou möter på TV4 kallas för betaviruset.
Ja,
det var ju inte några forskare i Sovetos township, kan jag säga.
Nej,
i något plåtskjul, utan det var ju riktiga forskare i Johannesburg.
Ja, de har ju bra forskare även i plåtskjulen säkert. Men icke desto mindre så måste de här forskarna både i Indien och Johannesburg verkligen ångra sina upptäckter. Sätta sina länder och kontinenter på kartan som en virushärd utan like. Kineserna har man ju glömt bort för länge sedan. Det var väl de som hittade på det där viruset?
Mm.
Eller?
Det
är en annan diskussion kanske.
Men det där är också ganska roligt. Ja, det är en helt annan diskussion. Därför att om du från början hävdade att det var kineserna som hade misslyckats i ett laboratorium i Wuhan, då var det ju stort sett foliehatt och du var inblandad i en påverkaskampanj av utländska... Nu spyr Hans i poddstudion.
Jag spyr ett snuse för tusen år.
Det är ju samma sak. Nej, men då, om du i början sa att det var på ett laboratorium i Wuhan som där hade misslyckats och läckt ut. Istället skyllde ju alla på massa köttiga, glada fladdermusbiffar som låg och hängde i krokar på någon sån här wet market, en marknad för vilda djur då, som man skulle ha. Ja. Då var man ju foliehatt och konspirationsteoretiker.
Jag älskar sån här marknad. Jag har varit på en sån faktiskt.
Ja, men det har ju ingenting att göra med det så kallade Kina-viruset.
Nej, ingenting. Ja, lite grann kanske. Alltså,
det var väl på en köttmarknad i Pattaya?
Nej, där har jag inte varit. Däremot så är... Alltså den här icke-hygieniska djurhållningen av vilda djur i olika små burar och trasslar, gör dem maträtt utav dem och så vidare. Det är ju inte helt sunt givetvis, i synnerhet inte i kombination med väldigt mycket människor. Och alltså viruset har ju sin uppkomst, det är ju många som har glömt det. Det är ju en kombination av ett mänskligt influensavirus och ett djurvirus helt enkelt. Och därför får man den här mutationen så småningom.
Men regimen i Kina, dit vi glada ska åka iväg i skolbussar och utkämpa ett OS i Peking. Viking med han
det blir jättekul
med han van der Poel, vet du, han holländska.
Är han verkligen svensk?
Nej, hans farfar var holländare, vet
du. Som Cornelis?
Ja, han var hyresvärd åt Anne Frank i Amsterdam på den tiden. Det får ni googla där hemma, gott folk.
Anne Frank.
Van der Poels farfar var holländare och kollaboratör, ett ord som har dykt upp.
Är du säker på att de var?
Ja, helt säker.
Där kan vi åka dit, Jonas.
Jag är inte helt säker på att det här är en podd ens.
Jag är inte säker på att Van der Poel ens har varit i Holland.
Är det sant? Ja. Vad heter hans far? Swimming, va?
Ja. Mm.
Hörru du, Hans, när jag säger sådär att nu ska vi då... om man i början av pandemin sa att jag tror inte att det är från en fladdermusmarknad eller någon sån här burger food truck med vilda djur, de har käkat koalabjörn och pandaögon
utan
och
ett virus som har trillat ut från ett
då blev man ju uttänkt som en konspirationsteoretiker. Har du hört nya killen? Eller nya killen har dykt upp lite här och där. Han är ungefär lika mediasugen som Runar Sögaard, kåkfaran från Svartsjöanstalten. Mikael Tovesson.
Nej, jag har aldrig talat om det.
Okej. En enhetschef på MSB. Han har varit intervjuad nu inför valåret. Och...
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Ja, exakt. Han är inte efterträdare till Dan Eliasson. Det var ju självklart en tant de skulle ta in där. Det var ju, det. Där var det ju en kvinnlig inkvotering. Ja. Nu när kön...
Det kan inte bli sämre, så det spelar väl egentligen ingen roll.
Nej, men det var viktigt att ta in en tjej, därför att en kvinna i ledningen är oerhört viktigt i och med att kön bara är en social konstruktion, och framförallt på våra myndigheter, bibliotek och våra läroanstalter i
och
landet.
Och fängelser.
Och fängelser, absolut. Jag sa ju det, läroanstalter. Mm. Finns väl inte någonstans man lär sig så mycket matnyttigt som inne på kåken?
Jäklar, vilken fortbildning de får där. Alltså inte det som vi normalt anser som tillhör civilsamhället, men att begå brott, du får en jäkla kurs där alltså.
Det är ingen inbildning att det är utbildning av fortbildning på våra kåkar, så är det ju faktiskt. Nej, men han Mikael Tovesson, han satt i någon intervju och så rörde han ju fullständigt ihop det här med då tredje vågen, och det var vaccination och allting som hände, allting som jag skulle säga var en kritisk opposition, ett kritiskt demokratiskt tänkande mot en sittande regering eller en maktstruktur eller vad som
helst. Jag ifrågasättande helt enkelt.
Tack Hans. Mm. Ifrågasätter du mitt ordval, och det gjorde du. Exakt. Ja. Att allt ifrågasättande, det var liksom... mörka krafter som utomlands påverkade oss. De dyker upp ibland som antivaxare, bla bla bla. Allting som tolkades som kritik mot den rådande ordningen, det avfärdade han som att det var påverkaskampanjer. Och var det inte de här stojna, den här gruppen i Leningrad som sitter och kaoshackar och släckte ner hela jävla Konsum, så tantarna fick gå hem utan basterökt skinka för 49,90. Ja. De släckte ner hela Konsum. Och allt sånt där som bara händer, det är utländska krafter, det är Donald Trump, och det är så förbannat dramatiskt. Ja. Och då tänkte jag på det. Ja. Det var exakt samma sak. Sen när då FOM, Folkhälsomyndigheten, som nu har äntligen fått en kvinnlig chef. För kvinnliga chefer, det är
bra. Han satt av den där snurriga gubben.
Ja, han drog ju.
Alltså han som var generaldirektör.
Johan Karlsson köpte ju kåk på Palma. Det var ju dyrare än Jerzy Sarneckis 29 miljoners kåk på Lidingö.
Men
också
tänk dig all övertid han har lagt på under pandemin. Han måste ju vara rik som ett troll vid det här laget.
Han ska jobba hemifrån nu. Mm. Nej, men då sa ju han, alltså, nu säger de till oss, och nu kommer den här vågen, och nu ska ni ta, ni som har vaccinerat er för att slippa sjukdomen, nu måste ni ta en tredje dos, därför att det här vaccinet som skulle stoppa sjukdomen hjälpte inte. De har ju för fan bytt stylter och bytt klackar på träskorna sedan dag ett.
Jo, men det är också ofrånkomligt på att vi har en pandemi med ett icke tidigare sett virus, och det är klart att det händer saker oförutsett, så att säga.
Okej. Fair enough, men ändå, märk väl att när Mats Melin, den här ämbetsman, gick in och skulle betygsätta via sin påkostade kommission, haverikommissionen, så kom han fram till att det de hade gjort från början med våra höga dödstal, 3 av 4 som har dött i Skandinavien är faktiskt svenska medborgare. Då sa han att det var ett haveri, och det var ett undermåligt, förberedelserna inför en pandemi var undermåliga. Ja. Och en av dem som var ansvarig för det var ju faktiskt våra glada myndigheter på MSB. Mm. Va? Men någonstans, nu ska jag lita på vad myndigheterna säger nu. Ska du ta en tredje boost-jab, Hans? Du är ju vaccinerad som jag, du har gått i den rätta follan. Ja. Och hur kommer det sig att...
Har jag visat de där utslagen jag fick efter andra vaccinsprutan?
Du fick väl utslag efter Svartsjöanstalten?
Nej, men jag fick ju äggstora bulnader på underarmen. Jag vart ju så jäkla sjuk, så jag vet inte om jag törs ta en tredje spruta, men det är väl lika bra så att folk blir glada.
Ja, men
man blir inte uthängd som någon jävla antivaxar och dåre här.
Alla som med en nanosekund ifrågasätter vad den här sågade myndigheten FOM, som har kallats för både, deras arbete har kallats för både undermåligt och för ett haveri. Alla som ifrågasätter dem ungefär ska skeppas ner till Rotterdam, Wien, Bryssel, Köpenhamn, London, Madrid, Rom, Milano. Ja, men där har varit kravaller från människor som faktiskt inte kallar en spade för en spade. Människor som säger att...
Ja, antivaxare kallar vi dem för.
Nej, ja, exakt. I Sverige kallas de för antivaxare. Men när de intervjuar dem i brittisk media eller i tyska tidningar, tyska seriösa tidningar, skiter Günther Wallraff, historisk referens, så säger de att jag är inte antivaxare på något sätt, men ni kan inte tvinga mig att ta en spruta för att få behålla mitt jobb. Mm. Nästa steg är att vissa regioner i Sverige, där får du inte behålla ditt jobb om du inte tar en dubbel coronavaccin.
Nej. Men som sagt, där finns ju en handlingskraft bland myndigheter i alla fall. Den kan man kanske sakna ibland i Sverige, kan jag tycka. Till exempel, du vet det här fenomenet att vi nu ska försöka registrera hundratusentals herrelösa katter.
Ett förslag som har kommit ifrån någon lobbyist på länsstyrelsen, eller hur? Åsiktsregistrering, när katten själv får välja. Ja. Miau!
Precis. Och apropå myndigheter då, så är väl, alltså grundproblemet med, är ju inte 100 000 katter, utan det är 100 000 utlänningar som befinner sig i det här landet, och vi vet inte vilka det är, varför de är här och vad de gör, vilket ju är särklass mycket större problem än till exempel katter. Och då försöker jag inte spela, jag är ju, både du och jag tycker jättemycket om djur, Jonas, så att det är inte det, det är inte det man vänder sig mot, utan det är snarare det här, alla människor som då ingår i någon form av svart ekonomi. En svart ekonomi är väl som en sak, för den är ju tämligen stor i Sverige, men de här personerna, vi vet inte vilka det är, de har kommit hit med vårt generösa utdelande av olika identifikationshandlingar, till exempel, vad heter det, samordningsnummer och så vidare, som ju är en hård valuta i den kriminella världen. Man handlar ju med inte bara människor, utan även med ID-handlingar. Så kan man kombinera de här två, det vill säga att har du 100 000 ID-handlingar, 100 000 människor, då har du snart 1 miljon som du kan liksom rulla runt i någon form av kriminell ekonomi.
Vänta ett slag, doktor Wiklund, som min urolog brukar säga. Om ett tag så kommer det också handlas en hel del med coronapass. Därför att det är det nya. För att komma in på en föreställning, ett event eller en bastuklubb med över 100 dreglande pers med dubbla vaccinationer, för att komma in där måste du ha ett coronapass. Gissa om det är folk redan nu som planerar hur man kan sälja falska coronapass. Ja. Det finns nämligen att köpa i varenda förbannat EU-land förutom Sverige. Ja. Eller finns det i Sverige? Ja, det kanske det gör. Vi får höra med Runar och hans kompisar på kåken.
Nej, precis. Men det finns ju en variant på det också. Man kan ju också vaccinera sig, så får man ett sånt där pass helt gratis.
Jo, men alltså, förstår du inte? De corona... Du kallar dem för antivaxare. Jag kallar dem för personer som känner en viss tvekan inför att en myndighet som har kallats för, deras arbete har kallats för ett haveri och undermåligt, att deras statliga sprutor ska köras in i kroppen. Jag kan tycka att det vad händer med min kropp, mitt val, som vi alltid har i abortindustrin?
Ja, men det gäller
samma
inte här,
sak. Varför inte då?
Därför att, och sen ska du inte glömma bort att MSB hade ju stora lagerutrymmen med gasmasker från andra världskriget. Vi hade ärtsoppa för att försörja hela Sveriges befolkning i 20 år framöver. Det kan du inte räkna bort. Nej. Det är ändå MSB som ligger bakom all den här succén.
Mm, och ärtsoppa skapar ju biologisk krigföring bak till, det vet vi ju. Nej, men vadå? Det enda MSB hade visade sig ju, det var ju stora lager av byråkrater som inte gjorde ett skit när väl en pandemi träffade oss. Eller hur? Och ingen har varit ansvarig för det där. Det var ingen som fick avgå därför att deras arbete, varken på FOM eller MSB, var undermåligt eller ett haveri när pandemin kom. Det var ungefär som han, vad heter han, doktor rättspsyk, där din Mengele-polare nere på Huddinge, som sa, ja, vi ser över våra rutiner. När jag springer runt en tjockis i barfot och stryper kärringar i villaträdgårdar i Tullinge. Ja. Alltså, någon måste väl ta ansvar
av oss. Ja, men det får vi göra.
Vem tog ansvar för att hela pandemihanteringen från våra svenska myndigheter var undermål respektive haveri? Nu har jag sagt det 60 gånger.
Ja, det är snart är det någon som tar ansvar.
Blås av, domaren, det är övertid här. Jag står offside.
Ja.
Min tanke är bara att om jag ska gå in på ett event och är en person som inte vill ta de här vaccinsprutorna.
Varför vill du inte ta tre vaccinsprutor?
Ja, men alltså, Hans, Jag exemplifierar bara 20% av svenska folket som hittills har vägrat ta.
Nej, ja, men alltså,
är det inte 80% som är dubbelvaccinerade i
landet? Jo, det stämmer. Men sen har du ju liksom ungefär 19,5% som inte ens fattar att det är en pandemi eller inte ens liksom, kan läsa en svensk eller somalisk instruktion om att man ska gå och vaccinera sig. Så, jag menar, de faller ju bort. Så att jag tror att de här aktiva personerna som har valt bort genom någon form av politisk eller integritetshandling valt bort vaccineringen, de är väldigt få. Och sen så är de som av... alltså, som lider av olika sjukdomar som gör att de inte kan vaccinera sig, de är också väldigt, väldigt få, så att det är en väldigt smal liten tuss med folk som inte vaccinerar sig på de grunderna som du anger.
Det är ungefär som hälsenan på Christer Lindarv, det är väldigt, väldigt smalt, men det är märkligt också att människor som då som står och gnäller ut i lokalnyheten om att vi har inte fått någon information och ni skiter i oss i förorten, vi kan inte svenska språket så bra, vi vill ha information. Det är märkligt att många av exakt just den människostocken har ett utmärkt system och utmärkta verktyg för att åtnjuta de allra finaste delarna av vårt välfärdssystem. Tänker
försörjningsbidrag och,
är det inte i Södertälje där det bor väldigt många syrianer som har högst skilsmässostatistik i hela landet? De bor fortfarande ihop, men är man skriven på två adresser så åtnjuter man voilà! Runa Sögaard! Dubbla bidrag! Där har
men det kan de inte gå plus på, för du vet, jag har varit på syrians bröllop någon gång, det är en ganska påkostad historia, så om du ska sen skilja dig och gifta dig igen, du kommer ju bli in nerad. Så det där tror jag, det där låter som främlingsfientligt bjäbbel.
Nej, det är helt sant. Det är nämligen en, nu ska vi se vad han hette. Det var han, jo det var ju vår gamla kompis som pratade om det här.
Vem, Hitler?
Jag säger som Menzi i gamla rockbandet, vad heter de? Lindskav, gör lite nytt där. Menzi Mansforth från Newcastle, han som satt på kåken för fotbollsvåld. Han håller ju på Sunderland. Vilket rockband spelar han i? Tack! Där kom det.
Va?
Angelic Upstarts.
Ja!
Nej, men när han reste sig upp, han ligger ju framstupa sidoläge här och räknar pengar, Lindskav. När du reste upp så var det ju Angelic Upstarts. Ja, han sa ju, you ain't no friend of mine. Hur mycket kompis du än är, Hans.
Mm, det är sant.
Det var ju han Löving som sa det. Han, polisen som hävdade att vi hade 47 klaner.
Ja, han hade försvann ut bakvägen sen.
Det är väldigt få som inte bor tillsammans i Södertälje, vad jag kan intyga. Det var ju någon socialantropolog, någon sån här jävla vetemjölsprofessor som hade pratat om det också, någon på socialtjänsten som slog larm och sa att det är ju inga som har skilt sig i Södertälje, men det är väldigt många som bor åtskilda på pappret.
Det är på pappret då.
Försök räkna katter i Södertälje, det är mest vildkatter. Jag får bara backa bandet lite grann. När du säger att det är 100 000 utlänningar som vistas i landet, då vill jag verkligen på riktigt, för det här är fal. Nu är du ute i grumliga vatten.
Är grumliga vatten nu?
Ja. Definiera ordet utlänning.
En person som inte är från Sverige.
Inte från Sverige?
Nej, alltså inte svensk medborgare. Då är man utlänning.
Okej.
Okay. Ja, förlåt.
Okej. Okay. Ja. Och de här som springer runt...
Varför ser du så misstänksam ut?
Därför att jag litar inte på en käft. Det är synd att mina ögon går ihop här. Vad är de då som springer runt nere i...
Asylanter?
Nej, de springer inte runt. De sitter i en skog i Belarus. Och frid över deras minnen. Det börjar bli kallt nu i Belarus.
Ja, fast de flesta har ju tagit charterflyg hem till Irak igen. Så att det verkar inte vara så många kvar. Ja, det verkar som att det löser sig inte på bästa sätt för dem. För de har ju betalat hundratusentals kronor för att komma dit de kom. Vilket inte, så de var ju blåsta kan man väl säga.
Jäkla rasister. De skulle ha mellanlandat i Arlanda och hävdat den heliga asylrätten som faktiskt stod över pandemirestriktioner. Vi stängde ju gränsen för folk som hade covid i näsborren, men vi stängde ju inte gränsen för den som kom till Sverige och sökte asyl. Ja. För flyr du från krig och förtryck och kommer hit i blodiga traser, då ska du inte bara ingå i ett samhälle där kön är en social konstruktion. Du ska också åtnjuta våra välfärdssystem.
Ja,
och ha rätt att överklaga din nekade asylansökan.
Ja, men det tycker jag väl är korrekt så att säga. Ja, det här är ju en gammal fin tradition med asylrätten.
Jag frågar återigen dig, Hans. Ja. Vad kallar du då det här gänget som heter Suecos nere på spanska sydkusten som åker in i parti och minut? Det är ju glada grabbar och tjejer från förorten som har tjänat en satans massa pengar, vill ha lite sol och värme och lite drinkar på morgonkvisten, lite mer liberala sexualregler, åker ner till södra Spanien. Och där står ju faktiskt spansk polis, sponsrad av EU, jo tack, vid ett nettoland i EU, och plockar in dem en efter en efter en. Och häktestiderna i Spanien, de är ju nästan i kapp med svenska häktestider som har fått kritik av Amnesty. Ja, du sitter länge häktad utan rättegång i Spanien.
Nej, polisen i Spanien kallar dem ju för afrikaner med svenska pass, men ja, de är ju svenskar.
Ja, så visst.
Det är inte de jag avser med de här 100 000 personer som kommer framförallt från de här gamla sovjetstaterna, skitländerna som vi brukar kalla det för. Eller hur? Befinner sig i Sverige och kanske inte bedriver brottslig verksamhet alla av dem, men en del gör det och en del jobbar svärt och ingår ju då i någon form av trafficking. När vi pratar om trafficking och människohandel i Sverige, då siktar man ju ofta på det som är gott, eller prostitution helt enkelt. Mm. Det utgör ju typ 1,5% av den totala trafficking, som är någonting helt annat. Det vill säga man handlar med människor i alla andra business, inte i sexhandel.
Min polare Petri, han har slavat och varit träl åt PAB i alla år, men ja, den arbetsgivaren får jag inte hänga ut här. Han
brukar ju sponsra oss för.
Är det så? Ja. Har vi en sponsor, Lindskog?
Nej, vi hade PAB.
Åh, gå för fan, nu brinner ju riksdagshuset här, ser du. Det är van der Lubbe som har kommit hit. Googla van der Lubbe hemma, gott folk. En riktig filur alltså. Nej, men grejen är så här, för att det finns ju ett politiskt narrativ som är ganska obehagligt också, Hans, där man säger då utlänningar, personer som inte ser ut som Kalles kaviar, som du och jag, rågblonda.
Ja,
och
nej, marschera, men det var inte ens det jag pratade om.
Nej, exakt. Jag vill bara poängtera så att vi inte marscherar framåt i någon slags pojkscouts-pedofilordning och sitter och petar i farbrors pinnbröd på någon skärgårdsö där scouten håller till. Nej, så att det finns ju dubbla. Nu är vi ju ett samhälle i förändring, Hans.
Ja, så är det.
Det är ju globalisering.
Ja, är det det vi håller på med?
Ja, visst.
Just.
Podden ska ut över hela världen. Vi ska ju bara köra den här skiten på tyska och latin också.
Jaha, jag trodde det var det vi gjorde.
Det låter ungefär som det.
Det är lika begripligt emellanåt i alla fall.
Du har överlevt ännu ett avsnitt av podden Off Limits.
Mm. Nu ska ju Jonas och jag gå och bränna böcker här borta. Vi har gjort ett bokbål sidan om DN-skrapan här.
Absolut. Till minne av, vad heter hon? Falkholt. Konstnären som har gjort vaginakonst i Helsingborgs hamn. Aha. Och sen har någon målat över själva vaginan. Och nu ställer det vackra, det stolta konst-Sverige upp och säger hon har rätt att måla en vagina på en muralmålning i Helsingborgs hamn. Så alla ska se denna vackra. Så nu har målat en ny, lite raggare, lite mer rough vagina uppe på den här övermålade vaginan. Aha. Nu undrar jag, vad är alla de här konstmänniskorna som rider ut i hennes försvar att få göra provocerande konst? Vad var de när Lars Vilks åkte in i en vajer och inte tog det vajert på den där småländska vägen?
Nej.
Where were you when they crucified my lord? Johnny Cash. Vad var ni när de korsfäste min Kristus?
Lars Vilks, din Kristus. Okej, okay. Visst. Nej, jag förstår vad du säger. Men de dök ju faktiskt upp efter hans frånfälle. Det var väl innan han körde vägen och avled så tragiskt som konst-Sverige inte var så intresserad av honom.
Nej, exakt.
Det är väl fullt naturligt. Konstnärer ska ju bli mer framträdande efter sitt frånfälle. Det ligger ju i sakens natur, inte sant?
Mm. Var det inte Van Gogh som... Han märkte inte ens att de skar av honom ett öra för att betala...
Han skar av det själv.
Gjorde han det?
Ja, visst, förstår jag.
Jävla dåre, det är ju värre än en suicid Runar Sögaard på Svartsjöanstalten.
Han satt för hotell i någon V-gubbe där nere på en söderhavsö och så slant han och skar av sig örat. Det är inte mer än så.
Ah, fy satan, Hans.
Va?
Där kan jag säga det.
Lindskog, han hatar oss.
Lindskog skulle helst vilja sitta med avskurna öron. Mm. Lindskog har upplevt ungefär 10 minuter av vår framgångssaga, våran podd Inaktuellt. Övriga har upplevt, vi har ju fått en stor... Lindskog har satt in världens största klocka i studion för att vi ska hålla till. Vad står det på?
Men det är som i Auschwitz, den visar ju klockan 3 hela tiden, Lindskog.
Är det så? Ja. Är det så? Jag frågade en gång bartenden på Phoenix, Fridövernas minne, han gick så tragiskt bort.
Vad är Björne Hult? Nej.
Jag tror inte vi ska nämna hans namn.
Kanske inte ska göra
det. Nisse Hult får han heta. Det var ju han som, jag frågade en gång, du, vad fan är klockan? Jonas, sa han och putsade glas och lurade i mig ännu mer svindyr.
Mm.
I barer finns det inga klockor.
Nej,
så bra!
Fint sagt.
Riktigt bra. I poddar finns det inga klockor heller. Vi går ut på en fantastisk låt med Alf Robertsson som sammanfattar våran poddgärning här. Jaha. För att citera Unni Droge.
Det är lätt gjort.
Ja, vi tassar på i ullstrumporna. Mm. Ju mer ärliga och rättframma vi är, Hans, ju mer glada vi är och ju mer pang på rödbetan vi är, ju bättre går det för den här prodden.
Desto mer hot och hat får vi motta.
Nej. Glöm inte att rösta. Vad röstar man då? Förutom i talmansrunder på att Nooshi Dadgostar ska äntligen förenas med strandskydds Annie Lööf. Vad röstar jag?
Radioakademin.org.
Underbart.
Men vadå, akademin som akademin eller akademin som akademien? Det är Aderton. Det kan han inte svara på.
Nej, men han, Horace Engdahl är väl persona non grata nu.
Ja, men han ångrar ju lite att han var så stöddig i början. Han har ju börjat falla till föga nu lite grann.
Okej, den sista personen som var lojal mot en vän. Och han var lojal mot vännen, inte mot gärningen. Fast den jävla vännen, Jean-Claude Arnault, han var ju bara en gärning till slutet.
Ja.
Hans fru vägrar ge upp hon. Frostenson, ja. Ger ut diktsamling om hur jävla oskyldig hennes man är.
Men stand by your man, säger jag. Va? Det är som Hillary Clinton i kulturvärlden.
Stand by your man. Här, kan du klippa in det här? Skit i stimpengarna, snåljåpen Lindskos.
Jag betalar.
Klipp in Tammy Wynettes fantastiska Stand by your man. En riktig countryklassiker. Själv var väl Tammy Wynette skild, tror jag, 4 eller 5 gånger.
Ja, precis.
Vi går ut på den. Rösta på oss. Vi kan bli årets podd i både på Radiogalan och även i Guldpodden. Och man röstar alltså på radioakademin.org.
Mm.
Rösta på oss för satan, det kan ni gott göra. Va? Så lovar vi, halvlovar vi ungefär som FOM och MSB, att vi ska komma ut med 2 avsnitt här på vårkanten.
Och en fjärde vaccinspruta.
Ja!
Podplay, en del av Power Media.